Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till ett somligt avsnitt av Vissa Svärm on the Run. Jag som pratar nu heter Sara och med mig har jag som alltid
Josefin Svärm.
Och vi är inne i slutet av juni. Vi har haft midsommar och otroligt sommarväder. Alltså den här veckan har ju varit upp mot 30 grader hela veckan. Har ni också haft det sådär?
Ja, det måste jätte. Det är varmt. Och midsommar var väldigt, väldigt varmt. Så vi badade mest hela dagen. Ja, men så skönt. Och det ska ju vara så här nu, hela den här veckan.
Nu börjar man, det känns... om det blir en sån sommar som där 2018, när det blev så otroligt varmt.
Ja, något som du kanske inte önskar, Sara, eller?
Nej, alltså eller? Just nu, alltså, det tar på krafterna att vara höggravid i den här värmen. Ja. Det gör det.
Ja.
Sen vet jag inte om det blir lättare med en liten bebis, men då kan man i alla fall hålla den i skuggan och, eller jag vet inte. Jo, men det går nog bra tror jag. Men nu som höggravid, har inte blivit mycket träning för min del, för att det, alltså värmen i sig, den tar på. Och jag har svält så mycket, och jag tror att det också har med värmen att göra. Vi har så här vi skrattar. Alltså nu är det inte bara på kvällarna med mina fötter, men för nu är det, mina fötter är så här att man kan trycka in en tumme uppe på foten och trycka och sen släppa, och så sitter det kvar ungefär 2 minuter.
Ja, det är så vätskefylld.
Det blir som en stor grop där. Och ja, nej, så vi skrattar väldigt mycket åt mina fötter just nu, och jag tror att det har ju såklart med att det är så här varmt också att göra.
Ja. Men idag så är det den 22 juni när vi poddar. Det är måndag idag. Ja. Och vilket datum är det beräknat förlossning?
26. Vi brukar ju
fyra dagar.
Ja, vi brukar alltid podda på onsdagar, men vi har ju nu poddar vi på måndag redan, så det här är ju nästan en vecka innan det släpps. Ifall att det hinner hända massa saker här emellan, så vet ni att vi har poddat ganska långt i förväg, men det är också för att ha lite marginal till att hinna.
Ja, det är ju faktiskt så. Så egentligen på söndag när det här släpps nu då, så borde Sara ha fått en liten bebis, men det vet man ju aldrig. Du kan över tiden, men
vi får se.
Ja, vi får se.
Med Rasmus gick jag över en vecka. Så att lite mentalt har jag någonstans tagit sikte på att gå en vecka igen. Även om jag inte tror. Det känns som att det här skulle komma snabbare. Men det kan ju också vara önsketänkande.
Men idag, Sara, så ska vi komma in lite på... För vi bad om att få lite lyssnarfrågor till oss på Instagram. Och vi hade ju fått 2 stycken frågor innan det här också. Som vi ville ta upp. Så de kommer vi börja med att besvara. Och sen kommer vi ta några av dem vi fick igår. Så kan vi säga, eller hur?
Ja, men precis. Och sen så kommer vi ändå fortsätta med. För det är kul att ha, alltså, dels lite frågor från er. Men också om ni har som tips på ämnen. Eller liksom större saker vi kan ta upp i podden eller någonting. Så det är kul och lite hjälpsamt under sommaren att få lite tips på vad ni vill lyssna på. Så vi tänker att vi tar några frågor nu, men att resten bakar vi in i kanske inte rena lyssnaravsnitt, alltså inte frågeavsnitt med det, utan med lite mer så här att vi kanske har veckans fråga eller någonting, så att det dyker upp lite blandat.
Mm. För några frågor rörde lite varandra och var lite lika eller var inom samma ämne, och då kan vi ta upp det lite under ett avsnitt där vi pratar mycket om just det.
Ja.
Så till exempel så var det lite frågor om intervallträning och så här våra favoritpass och sådana grejer. Där kommer vi ta lite mer, kanske nästa avsnitt eller något avsnitt framöver här. Vi pratar ännu mer, kanske går in lite mer på hur man ska löpträna för att få effektiv löpträningstid egentligen, skulle jag vilja säga. Men det kommer komma.
Yes.
Men ska vi börja med den första frågan?
Ja, jag kan läsa upp den.
Det är bra.
Vi har varit inne och nosat på det lite tidigare. Men jag tänker att det är alltid bra att repetera, och att det är alltid lite olika beroende på vem som ställer frågan ändå. Så ja, men vi har fått en fråga från en tjej som heter Fanny. Och hon skrev så här. Hej, jag har en fråga som ni kanske hade velat ta upp i podden någon gång. Eller här på Insta. Jag springer cirka 15-25 kilometer i veckan beroende på livet. Och har alltid haft problem med håll. Haft det så länge jag kan minnas. Vissa dagar är det okej och vissa dagar måste jag avbryta för att jag får svårt att andas. Eller rättare sagt så gör det väldigt ont i inandningen. Har ni erfarenheter av det här? Jag upplever att en ordentlig uppvärmning och hyfsat tom mage gör det bättre. Men vissa dagar känns det som att inget hjälper. Försöker lägga upp maten så att jag äter minst 3 timmar innan ett springpass. Älskar er podd. Ni peppar mig så mycket. Stor kram. Så önskar vi.
Ja.
Och vi var ju någon gång in på håll. Det här var ju inte riktigt ändå så här, för oftast är det ju kanske nybörjare som har skrivit då om håll och när det släpper och sånt. Men den här tjejen är ju inte en nybörjare skulle jag säga. Absolut inte.
Det låter att hon har sprungit på ganska mycket i livet tycker jag ändå när hon skriver så här. Mm. Och hon har haft håll så länge hon ska minnas.
Ja.
Så det här är ett problem som hon har haft länge.
Och springer 15-25 i veckan, då är man ju ändå, då springer man ju regelbundet och liksom lite längre rundor ändå.
Ja, precis.
Hur tänker du?
Den här frågan är ju, den är svår för att det finns inte jättebra studier på just håll och varför man får det för. Och vi är inga experter i ämnet egentligen, men jag har själv haft problem med håll. Jag hade väldigt mycket när jag var liten. Jag fick avbryta många sådana tävlingar och så på grund av att jag fick håll. Och för mig då så tror jag att det var någon slags anspänning i min kropp. Kanske stresspåslag eller liknande som gjorde att jag fick det. Det kan vara nervositet, så att jag blev stressad eller vad som helst. Det tror jag kan ha varit min orsak just då när jag var yngre. Men sen så faktiskt sista månaden här så har jag faktiskt haft hållet ibland. Och det brukar jag aldrig ha när jag springer. Och det vet inte jag om det kan ha... Nu fick jag upp i tanke att det kanske kan ha med vätskebrist att göra. Värmen, att det gör det värre för mig. Möjligtvis. Kanske även för henne. Så där skulle det kunna vara en grej att testa. Alltså och se till att få ha mycket vätska i kroppen. Eller lagom mycket. Så man inte missar det. Men det jag tänkte på då sist jag fick håll, det var att då sprang jag mitt på dagen och jag hade kanske ätit 3 timmar innan. Och jag vet själv med mig att jag kan typ inte äta 3 timmar innan jag springer för att det hjälper inte för mig. Det måste nästan gå längre tid, i alla fall om jag äter en vanlig måltid. Jag kan äta kanske någon banan eller gröt eller någonting 3 timmar innan. Men jag kan inte äta en vanlig, oftast inte en vanlig måltid med pasta och lite tyngre mat. Det, för mig blir det för mycket. Jag har ju problem med magen, med löpamage och allt möjligt. Och jag får också lätt håll om jag gör så. Så ja, om hon inte har provat att springa på helt tom mage, alltså på morgonen innan hon äter frukost, så kan hon testa det tycker jag. För det är någonting... Många tänker att hur ska jag ha energi då till att springa? Men jag har ju sprungit morgonlöpning så länge jag nästan kan minnas nu. Utan att äta någonting innan. Ibland tar jag en halv banan kanske, en halv timme innan. Och det funkar faktiskt. Så banan lite grann kan man stoppa i sig. Men inte mer än så. Och sen helt enkelt springa på den energin man har från dagen innan. Mm. Och alltså för mig så funkar det här alltid. Jag har aldrig fått håll på morgonen när jag inte har ätit frukost. Så det är någonting som man kan testa i alla fall, om det hjälper.
Ja, jag tror också det. Nästan att just det som du ska skjuta på och kolla. För att det är ju ändå många som upplever det där med att man absolut inte kan äta nära på. Så det verkar ju ha någon form av. Sen om det är maten i sig, eller om det är att man kanske rör sig lite annorlunda när man har mat i magen, eller alltså vad det är liksom.
Mm.
Och med dryck som du sa också, det kanske är på morgonen där också att om man inte äter någonting, man kanske tar någon form av lite energidryck istället. Eller någonting sånt som man får.
Och nu kan man testa, jag tänker på Resorb, vi vinner på det här förra avsnittet. Med Resorb kan man ju passa på att börja dricka lite på morgonen här nu och kvällarna med kanske. Mm. Så man verkligen ser till att man har vätska i kroppen. Det tror faktiskt jag skulle kunna vara en grej som kan hjälpa lite grann mot håll. Jag tänker efter nu. Vad säger du Sara? Ja, jag vet att vi pratade om någon teknik sist vi tog upp där i podden.
Ja, för jag har lite den, alltså dels det här just med kosten och det. Sen brukar jag liksom också liksom vilja se över det här med avslappnad överkropp och alltså att man, eller att man använder musklerna och hållningen på rätt sätt, för du ska ju ha en anspänning, det här vi ju ser ofta så stark bål och så här när du springer, men det gäller ju att det inte heller får gå ut över andningen eller hållningen, att det liksom blir krampartat. För jag tänker att håll, man vet ju inte exakt vad det kommer, men man tror ju ändå att det kan vara liksom så här just vid muskler, vid diafragman eller revbensfästen och sådär, som blir någon form av kanske så här syrebrist eller att det skulle kunna vara det. Och det jag har upplevt, det här är ju framförallt då med nybörjare som ofta upplever att de får håll snabbt, så har det blivit bättre när vi har jobbat med avslappnad teknik och verkligen känna att axlarna kommer ner, skulderbladen är sänkta, men att man ändå håller en liksom upprätt bål. Så det gäller att man minimerar också de här rörelserna och framförallt rotationerna. Så när man springer så vill man inte ha liksom att hela bröstkorgen roterar sida till sida. Om man tänker sig att axlarna skulle gå fram i en i taget. Förstår ni vad jag menar? Att man inte vill att axlarna liksom åker fram och tillbaka. Så att man får en rotation på överkroppen. Utan att man vill försöka hålla hela bålen, hela överkroppen så stilla som möjligt, men utan att spänna sig. Så man vill inte så här spänna den stilla, utan verkligen träna på att hitta det här läget att jag bara förlänger överkroppen, gör den lång, men kan slappna av i armar och axlar så att de verkligen får hitta en lugn pendling. För de ska ju, armarna åker ju fram och tillbaka, men att de inte drar med sig axlar och framförallt inte bröstkorgen. Så det kan ju vara lite så här, att även om man har sprungit mycket, så som du sa också att du upplevde att du fick mer håll på till exempel på tävling. Och det tror jag tror inte att din teknik ändrades på tävling, men din andning kanske ändrades av nervositet. Eller ditt allmän tillstånd var ändrat för att du hade en annan känsla i kroppen. Du var lite nervös, du var lite spänd, du var lite så. Och då tror jag att det här också påverkar just den här avslappningen som man vill ha. Så att jag skulle nog kanske ändå försöka titta över lite hur överkroppen ser ut när man springer, hur den ser ut när man börjar bli trött, hur den ser ut när man börjar få håll. Ibland när man springer inne på gym, på löpan, där är det ju på vissa ställen så att det finns spegel eller någonting framför. Och det kan ju faktiskt vara lite bra att titta på. Att hur ser det ut rakt framifrån med spegel? När jag springer och börjar bli trött också. Börjar liksom vrida mig mer? Eller hur ser det ut?
Ja. Så vet inte jag hur den här tjejen tränar, om de springer lugn jogg. Alltså hur träningspassen ser ut. Men det kan ju vara så här en grej att bara om hon skulle börja jobba mer på tekniken, på effektiviteten, på lite kanske snabbare pass, försöka få in sånt mer, så kanske hon kan få en bättre hållning och bättre teknik på sikt. Och det kanske leder till att hon under distansrunderna inte får det här problemet längre. Alltså rent generellt bara träna mer, lite mer snabba pass ibland, så man får mer bättre löpekonomi och bättre teknik. Möjligtvis om det kan hjälpa.
Ja. Ja, och sen tänker jag också, om man inte blir av med det, och jag menar, för hon vill ju uppenbarligen fortsätta springa och träna och liksom tycker om den typen av träningsform. Då hade jag faktiskt också gått till någon att kolla på tekniken, men också kanske kolla med en, jag tänker till exempel, när vi har ju pratat en del om kiropraktor Rud, som både du och jag har gått till tidigare. Och jag tror att en person som är duktig naprapat eller kiropraktor någonting kan också se lite hur man andas. För jag tror det är väldigt vanligt, det här är inte bland alla som tränar utan bland alla, att man andas väldigt högt upp i bröstet. Och att man inte tar liksom nytta av liksom hur hela bålens funktion med att andas, att man verkligen andas in och fyller magen och det här också, så att man kanske inte andas på rätt sätt alltid. Nej. Och det tror jag också skulle kunna påverka håll och den liten.
Absolut. Den här frågan har en annan tjej skrivit in tidigare, vet jag, till mig om just det här med andningen. För hon får liksom lite panik när hon andas, och då känner jag att då kanske hon andas också för långt upp i bröstet och inte ner i magen. Och det tror jag många kanske har problem med. Så att jag tror absolut att det skulle kunna hjälpa och få hjälp med den biten. Och som du säger, en sån person som kan mycket om kroppen. Det kanske är ännu mer en sån som går till istället för en PT som tänker bara träning. Men man kanske bara går till en person som också kan väldigt mycket ja, men som Rud då, liksom kiropraktor eller någon som verkligen är insatt i helheten också, kanske ännu bättre att gå till mm. början. Just för det här med andningen, framför allt kanske, som du säger.
Och sen tänkte jag, det hon själv var inne på, det här med att hon tyckte att det funkar bättre också om hon stegrar, alltså gör en lång uppvärmning. Och det tror jag att det är jätteviktigt om man har problem med håll eller det, att man verkligen tänker både lång uppvärmning men också att man stegrar intensiteten under uppvärmningen. Så ska man bara springa kanske ett långdistanspass, men då ändå ta kanske en lite där man kanske börjar gå lätt eller joggar väldigt lugnt innan man tänker att man ska börja jogga som vanligt.
Precis.
Men också om man ska köra snabba intervaller eller backa eller någonting, då ska man ju vara uppe i en väldigt hög intensitet. Och då tror jag att det är bra att på uppvärmningen redan ändå så här inte stressa, utan ta fortfarande den här lugna uppvärmningen till att börja med. Och sen kanske ändå sätta in lite löpskolning, kanske någon så här stegringslopp där man verkligen får upp intensiteten kanske högre än vad den kommer att vara sen på själva intervallerna. För att liksom göra det lite i lugn och ro och sen pausa lite, gör lite rörlighet och sen dra igång. För då har man också liksom successivt ökat på liksom både uppvärmningen men också själva intensiteten. Så att den inte mitt i allt sen bara är på det högsta.
Så man liksom inte, nej, men som inte chockar kroppen på något sätt. Och nej, det här, jag tror att man får lättare syrebrist också om man liksom inte är uppvärmd.
Så jag tror att just att göra lite så här typ stegringslopp just där när man ökar. Mm. Det kan ju vara som allt mellan 60 till 120 meter, men där man liksom ökar och är nästan upp i maxfart på slutet och sen går man lugnt tillbaka. Det är ju ett väldigt bra sätt att verkligen komma upp i hög intensitet men bara för en liten kort stund.
Ja.
Så det tror jag. Och sen, det här minns jag att du var inne på också sist vi pratade om det, att ibland så kan man kanske spänna sig när man börjar känna att nu är hållen på väg och så blir man lite stressad och lite så här besviken. Nej, nu kommer den. Och att då liksom verkligen att sänka tempo och bara okej, nu får jag jogga jättelångsamt, jag kanske får gå, jag kanske till och med ska stanna eller kanske lägga mig ner en stund och känna liksom att man hela tiden liksom inte blir in negativ så här, tanke kring hållen, för då tror jag att det också blir värre mentalt. Nej, för att man börjar känna så här stress över att nu kommer det.
Ja, men det visar, för jag hade ju haft ganska mycket håll sista månaden som vi inte brukar ha, och ett av de passen så kände jag så här att jag blev av med det ganska lätt. Och det var via andningen.
Mm.
Att jag liksom andades djupt. Jag tog emot smärtan liksom. Jag andades in smärtan ändå. Och två in och ett ut. Två in och ett ut. Väldigt kraftfullt ett tag. Och gick lite, gjorde det. Och så började jag sakta och gjorde samma sak. Och då gick det faktiskt över. Ett stund. Så andningen och lära sig andas är säkert liksom en av nycklarna. Absolut.
Ja.
För att...
det var ju intressant ändå, för då var det ju något konkret.
Ja, jag kom på det nu.
Ta det igen. Nej, när du börjar liksom känna att det kommer. Så andades du in två i rad.
Ja, två rad. Så det var väldigt djup andning. Jag kom verkligen långt ner med andningen. Två rad och sen ett ut. Ett djupt ut. Och sen två in och ett ut. Två in och ett ut. Och då så gick jag lite först och så jag började jogga och gjorde samma sak. Och sen så släppte det liksom efter en stund. Och då kunde jag springa på vidare. Och det måste ju ha med det här andningen, att man liksom får ner den verkligen ordentligt i lungorna och ner i magen.
Ja, nej, men det låter ju verkligen. Verkligen.
Ja, vi hoppas ju att du verkligen kommer bli av med det här på sikt. Och även andra som har samma problem. För det finns ju säkert ett gäng där ute som har just problem med att få håll ofta.
Ja, det är så irriterande. Det är liksom så här, håll och skoskav. Det känns som så här onödiga saker som verkligen sätter stopp.
Jag kan läsa upp den här. Jag ska se, bara ska få upp min telefon här. Jag hade den framför mig här nyss. Här, nu. Hej! Först vill jag bara säga att jag älskar er podd. Ni är bäst. Men till min fråga. Jag undrar om ni har tips på mental träning och hur man kan pressa sig själv till att springa fortare. Jag tycker det är enkelt att höja hastigheten på löpandet och orka springa fort och länge. Men när jag springer utomhus så hittar jag inte den mentala styrkan att springa lika fort och pressa upp farten i intervallerna. Känner mig bara så besviken på mig själv efteråt. Men ni kanske har pratat om det här i ett gammalt avsnitt och jag har missat det här, frågetecken. Ja, vi kan ju börja med att säga att vi pratar om mental träning i avsnitt 20.
Mm.
Om man vill lyssna lite mer på
precis.
Det.
Precis, men inte liksom specifikt den här frågan, men lite
nej.
Hur man pushar sig själv. Det pratar vi lite om.
Ja.
Men det här tycker jag var lite... Intressant.
Ja, men det var intressant. Jag tänker att jag förstår att det kan vara lättare att pressa sig själv på löpandet. För där ställer du in en, liksom en hastighet som du bara får följa. Så det blir lättare.
Mm.
Och pressen på att man själv ska liksom styra upp det här försvinner. När man är ute så blir det ju att det är lättare att avbryta ett jobbigt pass utomhus när man själv styr farten. Så är det ju. Sen känns det som att hon, för att höja henne lite så här, så har hon klarar ju ändå av att verkligen pressa sig på löpandet. Så det är liksom eloge till henne bara där, tycker jag.
Mm.
Så hon får inte glömma bort det, att hon är ju väldigt duktig på att pressa sig egentligen. Men att det blir svårare när hon kommer ut. Och sen tror jag kanske för hennes fall så tänker jag att det kanske har blivit någon mental spärr. Att hon tänker att det kommer inte gå idag. Jag ska springa intervaller ute, jag kommer inte kunna pressa mig. Att det blir självuppfyllande på något vis. Att hon tänker ner sig själv där lite innan passen, kan jag tänka mig det. Att hon fastnat lite i också. Sen så lyssnade jag, med koppling till det här, så lyssnade jag på en föreläsning med Carl Norell. Han är väldigt duktig löpcoach och lär ut mycket.
Jobbar på konditionsidrott, va?
Konditionsidrott, ja, det stämmer. Och han hade en utbildning om hur man kan coacha löpare till att bli starkare och snabbare. Och en grej som han kom in på då, det var att många motionärer stannar och ger upp alldeles för tidigt på grund av att hjärnan säger till dem att det är jobbigt. Och inte för att de egentligen är så trötta. Utan hjärnan säger till, nu är det för jobbigt, då stannar man. Fast kroppen skulle orka betydligt snabbare och längre. Men hjärnan säger stopp. Och då kommer man in på den här frågeställningen. Hur kan man få hjärnan att projicera mindre ansträngning? Hur kan man lura hjärnan lite? Och då så ett exempel är genom att börja le. För att om man börjar le när man springer, då blir man ju glad om man får en styrka innebords. Så att le är ju en grej man kan tänka så här, testa liksom. Och sen genom att springa tuffa intervaller ihop med någon som är jämnsnabb. Alltså springer ihop med en annan person, då pressar du det mer. Och då lurar du hjärnan, det blir roligare och det blir nästan tävlingskänsla lite i kroppen. Och då så lurar man hjärnan också att det är jobbigare. Eller att man lurar hjärnan och säger att det inte är så jobbigt. Så får man göra.
Jo, men det är ju jättestor skillnad till när man springer med någon som man vet att man är jämnstabb.
Ja.
För då vet man också varje intervall att jag måste, alltså jag måste pusha på i stort sett allt vad jag har för att hinna med den här. Men, men man vet ju också att man är jämnstabb, så att man vet att det ska ändå vara så här realistiskt att jag vet att jag kan ju hänga med på den här.
Ja.
Men jag måste... Vi båda måste göra vårt bästa för att liksom annars blir det liksom ingen match. Eller vad man säger.
Precis. Så jag tänker för hennes del så här att kan hon hitta saker som gör att hjärnan projicerar mindre ansträngning, så kommer det kanske funka för henne. Och jag tänker att löpandet är en sån grej för henne. Där lurar hon sin hjärna. Och där kan hon pressa sig mycket, mycket mer. Så hitta olika saker som gör att hon kan liksom pressa sig lite extra. Och sen kanske det kan leda till att hon faktiskt naturligt kan göra det själv också sen. Men hon måste komma dit och hon känner att hon klarar av det här och pressa sig. Vad säger du här, Sara?
Ja,
har du något bra svar?
Men jag har två saker som jag tänker lite på. Och dels är det här med faktiskt att ta upp med att springa på löpband versus att springa utomhus. Och det är ju faktiskt en skillnad, alltså dels mentalt, ja. Men det är också en skillnad i löpningen, i löpsteget. För det man inte tänker på är liksom så här, när man är på löpbandet, så det enda du egentligen behöver göra för att ta dig framåt, det är att lyfta upp foten och dra fram knä. För att sen rör sig bandet under dig, så det är inte du som rör dig framåt, utan det är bandet som går snabbare och snabbare under dig. Så att ditt rörelsemönster är egentligen att du kan springa så snabbt som du hinner, dra upp foten, få fram knä och upprepa det på bandet. Medan ute, då har du inget som rör sig under dig, utan det som gör hur snabbt du tar dig fram är dels det här, hur mycket du drar dig, att du snabbt drar upp foten under dig, fram med knä, men också hur mycket och starkt du skjuter ifrån. Men det där ifrånskjutet, det behöver du inte alls på samma sätt på bandet. För att bara att du drar upp foten så rör ju den sig i den hastigheten under dig. Så det är en viss skillnad att springa på band. Vissa tycker att det är lättare. De flesta tycker att det är lättare att springa snabbt på band. Men det är också för man blir liksom lite av med det momentet som är. Sen menar jag att det är jättebra träning ändå att springa på band. Men det är lite annan löpteknik. Och det där kan jag märka ganska lätt på Barry's. För där ser man, det finns jättemånga duktiga löpare som går på klasserna. Och när vi springer själva intervallerna så springer de ofta, alltså på hastighet 18-20. När det är så här 3 minuters intervall eller 2 minuter. Mm. Och det är ju en snabb hastighet. Och de springer jättefint där. Och det gör de liksom genom hela klassen. De är nästan aldrig under 15 någon gång. Utan de ligger liksom alltid högt. Och sen så finns det en funktion på de löpbanden. Jag ska förklara det för de som inte har varit där. Som heter Dynamic Mode. Och det innebär att man kopplar loss själva bandet. Eller liksom så här. Man installerar bandet på ett annat sätt så att det snurrar inte under dig, utan du behöver hålla i dig lite som när man puttar en släde. Så då håller man i sig i själva löpbandets ställningar, lutar sig lite framåt och så går man, och då rör sig bandet av att du trycker bandet bakåt. Så det blir mer liksom fokus på det här då som jag pratade om utomhus, att det handlar om kraften du skjuter ifrån som tar dig framåt på bandet. Och den brukar vi ibland avsluta med. Folk upplever den som väldigt tung. Och då, där bestämmer ju inte du någon hastighet på bandet. Du trycker alltså inte på en knapp, utan du springer, och ju snabbare du springer och ju mer du trycker ifrån det här bandet, ju högre går displayen upp. Så du har fortfarande displayen som går upp där mot 15-16 eller någonting så. Och där ser man att folk kommer inte alls upp i samma hastighet som man gör när man springer på vanligt sätt. Alla ligger nästan, att komma upp på 12, 13, 14, det är väldigt, väldigt ansträngande. Och här kan man då säga att de här som alltid springer på 18, 20, många av dem ligger här kanske på 16. Kanske att de på slutet, när man verkligen tar sista spurten, kan trycka upp den mot så här. Men så har jag haft på två gånger, så har jag sett folk som har varit upp över 20 på det.
Ja.
Och det som är roligt med det, de två som jag har sett som högst på mina klasser någonsin, det är ju två tjejer. Och den ena är Moa Hjelmer och den andra är min syrra Hanna Wiss. Och det är ju för de tränar ju sprint, och det här, och där är det ju så tydligt att i sprint, där ska du inte bara hitta en avslappnad, dra upp foten snabbt under dig och hitta ett bra flow, utan där behöver du kunna få ner mycket kraft och driv i stegen. För att kunna verkligen så snabbt som möjligt trycka dig framåt. Och det är ganska stor skillnad, tänker jag då, på löpbanden också. Liksom det här med att man inte hakar upp sig på att, men jag kan springa så mycket snabbare på löpbanden. För det är lite annan teknik. Och löpbandet som snurrar på som vanligt, när det inte är det här dynamic mode, den snurrar ju oavsett i den hastigheten.
Men jag tänker så här nu. Är det så att hon, den här tjejen som skriver in till oss, har hon för mycket press på sig själv, tror du då, när hon ger sig ut och springer? Och vill jämföra tiderna med löpandstiderna?
Ja, det kan vara det. För jag tror inte att man kan jämföra dem rakt över. Alltså så här att jag håller det här tempo på bandet, därför borde jag hålla det här tempo. För ute har du också, du har liksom vindar, du har att det kanske inte är helt plant. Du har liksom andra saker som också påverkar din prestation. Däremot så upplever många ändå att det är mentalt lättare ändå ute, för att du inte bara behöver stirra på skärmen. Så det är lite också hur man fungerar.
Sen beror det på, tänker jag också, hur mäter hon det här? Alltså är det typ på klockan hon mäter, då förstår man att det blir skillnad. Så hon kanske borde mer gå efter kanske ansträngningsgrad eller pulsen. Alltså, för det kanske, hennes pass utomhus kanske motsvarar mer än man tror de inomhus. Men det vet ju inte vi. Jag förstår vad jag tänker.
Ja. Sen vet jag att jag har haft PT-kunder som har fastnat i det där, liksom att de fastnar i ett tempo som de alltid typ, säger att de springer 5, och så att det är liksom som att de inte kan springa snabbare än det tempo som när de maxar sig. De fastnar på sin maxning liksom så. Medan jag vet att just när vi har gjort intervaller eller så här på löpband, så springer de kan springa snabbare, men det är som att de typ inte vågar göra det när det är en distans ute. Och där har jag faktiskt jobbat med att vi har tagit bort antal intervaller eller hur långt de ska springa, beroende på om det bara är distans, utan bara fokusera på hastigheten. Så då har vi haft så här, liksom så här, du värmer upp och så där, sen ska du springa i, nu tar jag bara som ett exempel, du ska springa i 4 minuters tempo. Och då får de bara springa i 4 minuter, alltså så här, så länge de klarar att springa 4 minuters tempo. Men då finns det inget krav på liksom hur långt man ska springa. Eller hur många intervaller. Eller hur länge. Utan bara fokusera på så här, jag ska springa i det här tempo. När jag inte orkar hålla tempo längre, då går jag. Och sen springer jag igen i det tempo. Så att man ibland kanske styr intervallerna tvärtom. För att tvinga sig att springa. För att oftast är man rädd att inte orka. Men då är det men då är det så här, men vad är det du är rädd för att inte orka? Då är det ju för att du någonstans redan innan också har bestämt att du också ska göra en viss distans. Eller en viss, alltså något, det är något mer krav än att bara hålla hastigheten.
Alltså det där var ju skitbra. Alltså vända på det och börja i en högre hastighet mot vad man tror man klarar av utomhus. Och så bara köra på så länge man orkar. Blir det en minut, då blir det en minut. Då har du testat farten, du har vågat. Kom förbi något slags spärr kanske. Och det kanske kommer göra att du nästa gång faktiskt orkar hålla det tempot lite längre.
Ja.
Det tror jag är ett jättebra tips faktiskt.
Och det kan man ju liksom, har man liksom inte, ibland vissa klockor är lite så här att de känner inte av hela tiden exakt vad du springer i för tempo. Men ungefär. Men det man annars kan göra faktiskt, det är ju att räkna ut så här. Det här tempo, om jag går till en friidrottsbana eller mäter ut en 100 meters, alltså någonting så här. Medan man mäter ut så här, hur mycket motsvarar den hastigheten i tid, säg då på ett 400 meter, på ett varv runt. Så då räknar jag, för har jag en kilometer till sig 4 minuters tempo, då är det 4 minuter på 1000 meter. Och då behöver man bara räkna om vad är samma hastighet då på 400 meter, så det är gånger 0,4 då. Och då får man ju en varvtid. Och då kan man ju säga så här, okej, hur länge orkar jag springa ett varv i den? Orkar jag springa två varv? Och då kan jag checka av på klockan också tidsmässigt att jag ligger rätt till. Men inte sätta någon prestige i dig, i och med att det handlar ju om för henne att mentalt kunna ligga i ett högre tempo. Så bara strunta i hur långt det blir. Sen kan man ju ändå notera efteråt så här, jag orkade springa, först sprang jag 600 meter, sen sprang jag 500 meter, sen blev det 400 meter och sådär. Och så kan man ju ändå skriva ner det. Och så kan man ju i så fall försöka slå det, distansen som jag orkade hålla i det tempo, kan man ju i så fall försöka slå nästa gång.
Alltså, det här är så vanligt tycker jag, när jag också haft löpklienter så, genom åren, så märker man att det är så många som, de underpresterar. De tror sämre om sig själva än vad de alltså, har kapacitet till. Det är jättevanligt. Jag har en tjej som har varit här i flera år. Man ser så här, jag ser på henne hur mycket potential hon har och gjort det väldigt länge. Men hon hamnar i sitt tempo som är lägre än vad hon egentligen kan. Det vet jag. Och hon har mål och ambitioner. Och förra året så sprang hon ett lopp för första gången under 25 minuter på femman. Och det var långt bättre än vad någonsin gjort innan. Och det här var så här, efter så mycket tjat från mig, från en annan coach till henne och pepp och prat om hur mycket hon kan göra, då presterar hon så jäkla mycket bättre. Men om vi hade gjort det här tidigare kanske med henne, att springa den här farten så långt du orkar, testa farten, testa snabbare fart, då kanske hon hade kommit hit tidigare.
Ja.
Så jag tror att det är jättebra knep för de personer som man vet har potential som de inte får ut, att vända på det.
Ja men verkligen, och att just också det här träna på att släppa prestigen på andra plan. För det har ju vi varit inne på med lite, alltså, överlag i livet. Man behöver inte alltid göra allting på bästa nivå eller som bäst. Eller bara för att jag har gjort det här en gång så behöver jag inte alltid kunna göra det så. Utan faktiskt våga släppa på så här, ja okej, jag brukar springa 5 kilometer i det här tempo. Men jag kanske bara springer 2,8 idag. Men jag sprang lite snabbare. Alltså, och inte jämföra dem mot varandra.
Nej, ha bara snabbheten eller farten som mål då. Och släpp det andra. Ja, det där var ju konkret väldigt bra tips. Som jag fick skicka med verkligen till henne som skrev här. Alltså, testa det utomhus. Och även till andra som kämpar med att det här mentala. För det är väldigt många tror jag som verkligen kämpar mot det mentala. Man ger upp för tidigt. Och man kanske vill prestera och ha prestationsmål. Man vill bli bättre. Då kan det här vara jättebra knep att ta till.
Ja. Det var väl de två större. Sen vi har ju fått in massa, alltså, jättemånga bra frågor. Och sen har vi fått också väldigt många sådana små, korta, roliga, tycker jag. Alltså som är bara såhär väldigt enkla att svara, som kanske är mer personliga och så. Så jag tänkte att, men vi kan ju sprida ut dem lite också. Så att det kommer, så att jag tänker, vi tar 3 stycken av dem. Och den första tänker jag att är riktad till dig. För du har bättre koll på såkon i skor.
Just det. Det kom en fråga om den främsta skillnaden mellan Kinvara 10 och 11.
Berätta, jag vet inte.
Ja, men där skulle jag säga att jag upplevde att, väl, att tian var bredare generellt fram till, mer luftig fram till. Många vet att jag klagade på att den var för bred. Så de drog ju in elvan, så den känns mer kompakt, lite mer spänstig på något vis i känslan. Elvan känns något snabbare, bara direkt man tar på sig skon på foten. Sen så har den också en annan mellansula, och det gör att den känns lite mer spänstig och studsig, tror jag. Än den som var, så lite mer stötdämpning, men fortfarande lika lätt som tian. Den kanske är lättare till och med, det har inte jag kollat upp, men den är inte tyngre i alla fall än den föregående modellen. Ja, så ska jag säga att den känns lite mer kompakt och spänstigare. Känns lite snabbare.
Och vad är den för sko överlag, om man inte har koll på just den modellen?
Ja, men Kinvaran, ja, alltså Kinvaran, jag har ju den som tävlingssko. Jag tävlar ju femman upp till maraton i mina Kinvara. Mm. Men däremot elitlöparna skulle säga att Kinvaran kanske är lite mer mängdträning mot vad jag skulle säga. Jag tycker jag har andra skor som är mer uppbyggda och mer dämpade som mängdträningsskor. Och Kinvaran för mig, det är mer intervaller och tävlingsskor faktiskt, för min del. Och det tror jag att det är för de flesta motionärer, så hamnar vi nog mer här där jag är med den skon. Jag tror att många motionärer tycker att maraton är för långt att springa i Kinvaran. Mm. Så jag skulle säga, för en motionär så är nog, skulle jag säga att Kinvaran är från femman till, upp till halvmaraton. Skulle jag vilja rekommendera motionärer att använda den till. Och till snabba träningspass, skulle jag säga. Men den är jättebra sko och den är väldigt vanlig. Den säljer jättemycket och jag förstår varför. För den har, med tanke på hur lätt den är, så har den så himla fin stötdämpning. Och man känner sig snabb i den. Så den är superbra verkligen. Ja, det var första frågan där. Eller första, det var tredje för dagen.
Ja, precis.
Sen fick vi också första korta frågan. Sen fick vi också en bästa träningsmärket. Ska du börja här, Sara?
Ja, och det var lite svårt. Alltså, för att jag använder ganska mycket olika. Och som vi har sagt lite förut, att vi har ju haft lite lyxen att kunna få testa från olika företag och sånt också. Nu senaste tid har jag använt ganska mycket av Casall, som jag tyckte var jätteskönt. Och det är för att de har mycket seamless. Vilket är, alltså dels har det varit perfekt under graviditeten. För jag har, det är typ de tightsen jag använder hela tiden. Jag har inte köpt några gravid tights. Utan de här seamless, de har ju liksom inga sömmar. Och de är ju väldigt så här, de följer med kroppen. Så att nu börjar det vara lite att de halkar ner kanske, för att magen börjar vara så stor att de halkar ner, men jag tror de här kommer också vara jättesköna efteråt, och jag kan tänka mig att oavsett kroppsform så sitter de väldigt skönt på kroppen. Och det finns ju, seamless finns ju i andra märken också, men jag har använt som nu då mycket Casall här på slutet, och det har varit väldigt bra kvalitet. Jag tvättar dem ganska mycket och sådär också, och det har hållit jättefint i kvaliteten. Så Casall har klättrat upp lite på min favorit. Sen gillar jag också Lululemon. Vet du, känner du till det eller, märket?
Ja, det är ett jättefint märke.
Ja, ganska dyrt måste jag säga. Ganska dyrt märke. Men otroligt skönt. Alltså både materialet, de är väldigt tunna. Men absolut aldrig så här, ändå inte så här genomskinliga som vissa blir. Jag hatar ju tights som är så tunna, så sen när man ska göra någon marklyft eller knäböj så ser man vad man har för trosmodell under.
Det är inte
liksom
så kul.
Nej. Men de här upplever jag inte genomskinliga, fast de känns väldigt tunna. Det känns nästan som bara ett extra hudlager, deras tights. Alltså de är supersköna och har också hållit bra i kvaliteten. Och väldigt stilrena skulle jag säga. Både på toppar och på... jag har till och med någon så här ganska cool jacka av dem som är liksom så här... som jag kan ha nästan vanligt också, för att den är så här lite snyggare. Så de skulle jag också säga ett favorit. Och sen så gillar jag ju... Alltså, jag gillar ju... Reebok tycker jag att är duktiga på att uppdatera snabbt. Och det kommer mycket nytt och snyggt och fina toppar och sådär. Där har jag ibland varit lite besviken på kvaliteten, tycker jag. Att de inte håller liksom så som jag tycker att träningskläder i den prisklassen också ska göra. Nike har ju haft jättemycket. Och de har också, tycker jag, bra kvalitet, snygga. Där tror jag att det är lite så här, att alla inte upplever att de sitter lika bra. Jag tror att de är lite mer nischade mot kanske liksom en viss kroppstyp, eller att det är mycket för elitidrottare.
Mm.
De har kanske mer nischat sig mot funktion och att det ska se så här proffsigt och snyggt ut. Men jag kan tänka mig att de inte passar alla. Alltid. Så som jag tycker att många andra märken är duktiga på att liksom få modeller och alltså sånt som känns som att det är skönt för många att träna i. Eller jag vet inte, hur upplever du?
Alltså, jag har inte, alltså Nike har inte haft så mycket faktiskt. Fåtal tights jag haft genom åren från Nike som har varit bra på mig, tycker jag så.
Mm.
Sen har jag en hel del favoriter. Eller en hel del, men jag har några här som jag ska kunna ta upp. Jag har Stay in Place.
Mm.
Alltså deras sport-BHR, Seamless. Alltså jag har dem på mig hela tiden.
Jaha.
De är så jäkla bra. Alltså de är så bra. Och de, och Stay in Place har ju sport-BHR för alltså alla typer av modeller på kvinnor.
Det känns så som att de är lite nischade också verkligen på sport-BH från början, va?
Ja. De är ju det. De kör ju bara det i princip. Ja. De har även några tights nu och så också. Men det är mest sport-BHR. Så de är väldigt duktiga på det. Och möta olika behov. Så att för mig, de är så bra. Jag vill typ aldrig ha någon sport-BH på mig. En Steinbase. Så sköna. Sen har jag ett märke som heter Tracksmith Running. Som har... Det är mycket retro-stil. Jag tycker de har så snygga grejer och jättesköna saker också. De kan man hitta på Instagram under det namnet Tracksmith Running på Instagram. Jättecoola grejer. Och även Yammer Track, YMR.
Ja, den känner
jag. De är ett svenskt företag. Ja, också retrostil som också har så himla coola grejer. Är skitsnyggt där.
Ja, men de är verkligen favoriter. Just det retro, att det ser ut vissa bilder av deras nytagna, känns ju så här lite som gamla bilder med de här sport, de här svettbanden och
ja,
det känns exakt. Som att det skulle vara någonting som ens pappa hade kunnat haft förut.
Ja, ja, det, ja det är verkligen så. Väldigt coola och udda saker så.
Ja, jag håller med, snyggt.
Ja, sen har jag testat lite craft-grejer senaste tiden här och craft tights har ett par som är så jäkla sköna. De absolut skönaste tights jag har just nu springer i, det är från Craft.
Mm.
Jag vet inte vad modellen heter riktigt. De är kornblåa och svarta. Och finns även i rosa och svarta, vet jag sett. Så också är jättesnygga.
Jag har också ett par...
Ja, de är hur sköna som helst.
Ett par kompressionstights från Craft som jag vet också som jag tycker är jättesköna. De funkar dock absolut inte nu.
Nej, nu.
För det är liksom tvärtom mot Seamless. Typ, de där verkligen så här, trycker ihop allting. Men de vet jag att jag tyckte var väldigt sköna också att när jag körde mina sprintpass att ha liksom de här som verkligen sitter som ett smäck.
Ja. Ja, men de har bra grejer. Och sen är det klart, träningsmärken när det gäller skor så är det ju för mig Saucony. Jag har ju sprungit på dem väldigt länge. Och det är ju liksom mitt favoritmärke. Sen tycker jag, ett annat märke som jag tycker är bra, eller som jag tror är bra, det är ju Hoka One One. De jag själv inte liksom provat att springa i, men jag har hört väldigt många andra som tycker de är väldigt bra.
Mm.
Men ja, Saucony är mina stora favoriter såklart. Där. Det är väl de som jag kan komma på sig direkt, att det här är märken som jag verkligen tycker om. Det finns hur mycket som helst på marknaden.
Ja, och det känns som att precis att nu finns det också många budget som jag tycker, alltså, men till exempel som jag tycker att H&M har snappat upp jättemycket.
Ja, och ja det tycker jag också.
Ja, och jag har jättemånga så här, alltså så här sköna toppar, speciellt så här crop tops, alltså det vill säga liksom är halvlånga, vilket jag gillar just typ i sprinten också, man vill att det ska sitta åt och sådär. Då kan jag tycka att det är ganska snyggt också med tights med lite högre midja och sen lite croppad topp och sånt. Och sånt hittar man alltså ofta på så här H&M för under 200 spänn. Och de har hållit också jättebra. Och att många säger, oj vilken fin topp liksom. Och då tror man att det är någon så här dyrare märke eller någonting. Men så är det från H&M för 170 spänn.
Så jag tycker
många, och jag vet att det är också Gina Tricot och Åhléns. Alltså det är jättemånga som har börjat liksom köra sportmode. Och det tycker jag är kul att det går att hitta mycket fint som inte behöver, för att det är ju många av de här sportmärkena. Jag menar, Epa Tights kostar ju alltså upp mot 1,6, 1,8, och det är mycket pengar tycker jag för Epa Tights.
Mm. Ja, gud ja, det är det. Sen jag har ett så här favoritlinne kom på nu från Saucony också som jag använder jättemycket. Jag gillar ju linnen som är verkligen löparlinnen. Alltså här, klassiska löparlinnet, inte så här, det ska vara jättetunt och det ska vara den här formen liksom. Hur ska jag förklara det? Det finns så många som är mer tränings, alltså mer gymkänsla på, men jag gillar de här riktiga löparlinnena som är tunna, luftiga, känns inte ens på kroppen. Och sånt har Saucony ett som är så jäkla bra. Det är, ja, det är bäst jag sprungit i. Och jag vet inte vad modellen heter tyvärr, men det är väldigt bra i alla fall.
Men det där är också att säga, och nu om man går bort från liksom träningsmärket utan bara liksom mer på modeller, så är jag så att säga, jag gillar ju absolut inte att träna i t-shirt. För jag får lite så här panik när jag blir svettig i armhålan och att det liksom är i tyg och det är någon söm eller någonting. Så att det enda gången nästan jag har t-shirt, det är liksom om jag ska köra någon så här tyngdlyftning i gymmet eller någonting och ha stången mycket mot axlarna, då är det skönt att ha en t-shirt som kan skydda lite. Men annars är jag så här, att springa typ i t-shirt, jag får lite så här obehagskänsla nästan av det. Och nu under graviditeten så är jag nästan så här, jag tror att jag nästan aldrig har tränat så mycket i sport-BH som jag har gjort typ nu. För direkt efter uppvärmningen så blir jag så, alltså jag får, det måste vara något så hormonellt, jag blir så jättevarm, du vet, jag får nästan så här panik.
Jag måste ta
så, ja, jag skulle typ nästan helst träna naken.
Ja, det kanske du kan göra där ute.
Exakt, grannarna så går förbi och bara, ja, en gravid naken.
Det är så svara, inget konstigt.
Nej, men det är så här, för det blir alltid så att jag börjar med typ linne på eller någonting, sen bara efter ett varv så åker det, rycker det alltid.
Ah. Och då, ja, men det gör skillnad.
Ja, och då tänkte jag, det där linne som du pratar om, det låter ju fantastiskt, det är som är sådär tunt luftet. Man vill helst inte känna att man har kläder på sig.
Nej, men jag, så när jag är ute och springer nu, så jag tar ju nästan alltid av mig plaggen också. Jag springer topp hela tiden nu, för jag får också lite panikkänsla.
Ja, men precis. Jag mig.
Ja, nej, ju mindre tyg desto bättre, så säger vi. I alla fall nu på sommaren så är det så.
Ja.
Ska vi gå vidare?
Ja, men vi har en fråga till som
en
lite
liten fråga kvar.
Som vi tar med. Och det var, ska jag säga.
Favorit mellanmål efter träning. Visst var den?
Ja, exakt.
Har du någonting där, Sara, som du tycker om?
Nej, alltså jag vill säga så här. Oftast så äter jag mat efter. När jag börjar tänka så här, vad brukar jag äta? Så jag bara, nej, men jag brukar nästan äta alltså riktig mat. Och då äter jag den liksom ändå inom en halvtimme efter träning. Så att oftast så äter jag bara liksom, ja, huvudmåltid. Oftast blir det lunch då nästan som jag äter efter träningen. Men om jag inte är i det läget, eller om det dröjer lite. Så oftast så är det då kanske också på språng. Och då blir det typ någon form av färdig sån här proteindryck brukar jag ta. Typ de här Nijai, eller hur säger man? Jag vet inte hur man uttalar det.
Mm. Jag har ju sett N-I-G, eller en... Enjoy. Jag vet
inte. Ja, jag vet. Men typ en sån.
N-I-J-E.
Så ja. Eller om det finns någon sån drickkvarg eller någonting. Så jag oftast tar jag typ något protein. Men så behöver jag också få någonting att tugga på. För att jag känner oftast inte lite... Jag vill oftast ha mättnadskänsla i magen. Så jag inte bara att... Så då köper jag oftast en sån och en frukt. Eller en sån och en macka. En typ en fralla. Om jag är på pressbyrå eller någonting. Så kan jag ta typ en fralla och en drickyoghurt. Eller någon sån där proteindryck då. Men sen tar jag oftast någonting att tugga på också. För att jag känner oftast att jag måste liksom fylla magen med någonting annat mer än dryck. Så det är typ oftast något sånt som jag tar som mellanmål. Och då tänker jag oftast kolhydrater och protein. Om jag vet att det dröjer lite tills jag ska äta mat. Hur gör du med mellanmål efter träning?
Ja... Ja, precis. Jag brukar, alltså ett enkelt sätt är att ta en banan.
Ja.
Så här. Det har jag köpt mig ganska länge. Det är så enkelt att ha med sig en banan om man är iväg och tränar. Eller om man kommer hem och stoppar i sin banan bara. Och även sådana färdigblandare, som sagt, proteinshakes och grejer. Det är ju smidigt där ju. Jag vill inte ställa mig liksom, om jag är jättehungrig och har ett hårt pass och orkar verkligen inte ställa sig och laga mat direkt. Då tycker jag det är skönt att bara ta någonting som går fort. Och då får det gärna vara en färdig sån shake eller vad som helst. Bara få i mig någon energi. Och helst både protein och kolhydrater efter träning. Så, ja. Så tänker jag. Alltså det är ja, inget komplicerat. Någonting enkelt.
Nej, jag gör nog så mycket mer nu. Liksom sådär, just att, men typ att det tar också liksom en macka till exempel. Eller något sådär, alltså vitt ja. Bröd och så efter träningen. Men jag vet att jag gjorde ja. Förut också. Om man förut när jag tränade CrossFit mycket, då var det ändå som att då hann jag inte alltid liksom äta direkt mat eller alltså så här att och då
och
var det
hårda pass med.
Ja, det var tuffa pass och så och sen och då nu är jag kanske lite mer bekväm också att jag går förbi någon pressbyrå och så här, köper mig mellanmål hela tiden i farten, men det är ju också kanske så här onödig kostnad att om man tränar ofta att springa och köpa för det drar ju vägen och liksom så här när det så då vet jag att jag alltid hade i väskan alltså riskakor och då hade jag också proteinpulver. För det var ju sånt som håller sig. Det kunde ju liksom förvaras i min väska hur länge som helst.
Bara blanda ut sen.
Exakt, så då blandade jag bara proteinpulver med vatten. Och så åt jag en 4-5 riskakor. Och då visste jag att jag hade det alltid där. Och det var alltid i min väska. Och det behövde jag då tyckte jag. Jag tyckte i alla fall att jag upplevde att jag fick bättre återhämtning. När jag tog det efter träningarna. När jag tränade rätt ofta och rätt hårt. Och att bara veta att jag kunde ta det liksom, jag tog det oftast liksom innan jag hoppade i duschen också bara för att det var nästan så här mentalt att bara veta att nu får jag någon lite söt smak i munnen och knapra på någonting och sen så.
Ja men det är skönt, alltså ofta behöver man ha någonting, någon energi, det känner jag verkligen efter mina pass, att om jag inte får i mig så känner jag mig så här, jag blir mer frossig och mer typ sjukkänsla nästan efter pass om jag inte får i mig någonting. Ja. När det har varit hårt pass så vill jag gärna få i mig energi ganska så snabbt ändå.
Ja, och efter så här tuffa sprintpass och sånt, då kan det vara lätt också att jag tar typ halva bananen innan jag typ joggar ner och stretchar. Bara för att jag får liksom lite tillbaka lite energi i huvudet, mentalt. Att jag bara får, man känner att den där söta smaken gör att det händer någonting med liksom energi. Det är inte att man har hunnit tagit upp det, men det lurar ju hjärnan lite grann ändå att man får någonting sött i sig.
Precis. Ja, men så tänker vi då kring mellanmål efter träning. Det ska vara smidigt, helt enkelt.
Mm. Så, men vi sparar lite de andra frågorna. Det kommer ju lite allt möjligt, som sagt, om motivation, om nyckelpass i löpningen för bra utveckling. Yes. Lite mer om graviditet har vi fått och hur man kan tänka där. Det har vi haft tidigare, men det var lite nya frågor också. Mm. Och sen lite roliga frågor om hur vi se på varandra och hur vi träffade våra respektive.
Ja, vi har lite frågor kvar här att beta av på sikt då. Men det kommer vävas in i kommande avsnitt, så kan vi säga.
Ja. Vad ska du göra nu? Solen skiner.
Inte här i Motala kan jag säga idag.
Gör den inte?
Vi har en mellandag här. Det ska regna hela dagen.
Jaha.
Faktiskt. Ja. Det ska bli strålande solsken och 25 grader imorgon igen. Så att vi har en mellandag här. Så det blir så här, passa på att jobba av lite grejer, tänkte jag, idag. Uh-huh. En stund här. Och sen så ska vi åka med familjen till mina föräldrar äta lunch, ska vi göra idag. De är lediga från fritids, så de kommer vara hemma hela sommaren här nu.
Ja, de har gått på sommarlov så nu.
Ja, de är på sommarlov nu faktiskt. Så att vi håller på att rodda lite grann med lite jobb och lite vad med barnen. Och ja, vi löser det på ett bra sätt, det tror jag att vi kommer göra. Så lite jobb idag i alla fall. Vad kommer du göra, Sara?
Jag ska faktiskt till Boson. Min kompis Fia som är där ibland och jobbar ibland, hon är där idag.
Ha?
Så att jag ska faktiskt dit och träna. Det är länge sedan jag tycker jag har jag körde något hemmapass förra veckan. Ha? Men som sagt, i och med att det har varit så varmt och sådär, så det känns som min kropp har räckt direkt med att bara vara igång ute, yogat.
Men vad ska du träna idag?
Men nu, i och med att vi ska till Boston, så tänker jag att det blir nog ett helkropp, i och med att jag inte har kört så mycket styrketräning på senaste tiden. Så det blir nog ett helkroppspass med hjälp av lite maskiner. Så jag tänker lite ben i maskiner och lite latsdrag och sådant. Så jag passar nog på att köra liksom lite maskinträning där, man där jag kan ta i ganska mycket utan att behöva stabilisera och allt sådär. För mycket.
Jag tycker det är så kul. Skulle höra dig bara, för du är så här, det är 4 dagar kvar till förlossningen och du åker och tränar på Osa. Det är härligt alltså.
Jag vet inte, jag får nästan lite flashback, för det var ju liksom, det var ju på Bosan jag var då när vattnet gick, eller då hade jag ju precis tränat, men då var det ju en vecka över. Och nu är det ju ändå några dagar kvar. Men jag tänker ju lite så här, att jag vill försöka framkalla samma som sist.
Precis, samma grej. Kroppen blir lurad, den tror att
exakt,
den är dags,
den känner igen sig. Jag känner igen sig, just det, här har jag varit förut. Just det, det är nu vattnet ska gå.
Samma tidpunkt också, eller? Nej.
Ja, nej, inte riktigt. Men, ja, nej, men så det ska jag göra. Och då, så då tänker jag, då får jag till ett pass också. Och där inne är det svalt och det är så lite folk där också. Speciellt tänker jag nu när det är fint väder. Så att, nej. Och så, sen går jag och tänker hela tiden, ah, det här kanske är sista passet. Det här kanske är sista, det här kanske är sista doppet. Sista då allting behöver vara på sista nu, men det är ju alltid, ja. Det är ju inte sista. Men det blir nog, jag tror i alla fall att det blir sista gången iväg på något gym som är annat än hemmagymmet, tror jag.
Ja.
Så det ska jag faktiskt
alltså,
göra.
Vi får ju, ja, härligt. Vi får ju se här nu, alltså, Sara, om du har fött barn när det här släpps eller inte. Det blir lite kul att se.
Ja, jag har börjat tro att det var lite så här på gång nu, för vi, på kvällarna framförallt, då har jag så här förverkar. Och förverkar hade jag ju ingenting med Rasmus. Det är vanligare tydligen med när man väntar sitt andra barn. Och, eller tredje, och sådär. Nej, men för nu har det verkligen varit så här på, det var någon kväll sen som det verkligen kom så här sammandragningar samtidigt som det blir sån här ganska kraftig molande mensvärk.
Och jaha, att,
ja, och att de började till och med komma så pass att man kunde klocka dem. Att det gick som en kvart mellan varje. Och så höll det på typ i 1,5 timme. Men sen gick vi och la oss och sen så somnade jag ju. Och de var inte så starka så att jag inte kunde sova. Så sen vaknade jag någon gång på natten. Nej. Och då var det lite så igen. Och sen nästa dag var det borta. Och, men så där har det varit typ nu 3 kvällar i rad.
Kroppen är på gång.
Så det är någonting som håller på att hända. Och att det just kommer de här med hyfsat regelbundet, men inte så täta och inte så starka. Men ändå att det är okänt. Det blir ändå så här, nu gör det ont. Liksom. Så att någonting är ju på gång, så vi får se om podden eller lillebror kommer före i veckan.
Ja, ja, precis. Vi får se. Ja, det är spännande. Ja. Vi, ja.
Ja.
Men vi, ja, vi får se då när vi hörs nästa gång. Så kan vi säga.
Ja.
Ja.
Och njut av sommarvärmen. Blir... Man, ja, som sagt, sommaren är verkligen här nu. Så nu får man njuta. Hoppas att folk går på semester nu snart också.
Ja. Ja, men ha det så fint, alla som lyssnar. Och ha det så fint, Sara, nu. Så hörs vi.
Ja, detsamma. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.